Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Miracle on Ice.
Året 1980, då avgjordes den enskilt mest omtalade matchen i ishockeyhistorien vid de olympiska spelen i Lake Placid.
Hemmanationen USA, som bestod av unga college-spelare, besegrade världens mest dominanta hockeylag genom tiderna, Sovjetunionens The Big Red Machine.
Ja, kommentatorn Al Michaels utbrast vid slutsignal de klassiska orden: "Do you believe in miracles? Yes!"
Här är Sporthuset, avsnitt 80.
Just det, och idag med Jens Fjällström. Välkommen!
Tack så jättemycket!
Hur har du det?
Jag har det riktigt bra. Jag sitter i min lägenhet och har ett jättefint stort burspråk med fönster som vetter ut mot Slottsparken, tror jag heter, här på andra sidan. Och det är en klarblå himmel och jag har Turning Torso rakt framför mig. Snett till vänster har jag Kronprinsen, som en gång i tiden var den högsta byggnaden i den här stan. Och snett fram till höger har jag Malmö Live, det nya konserthusets lokaler som är uppbyggda nere vid centralstationen med ett högt hotell där också. Så jag har massa höga byggnader och vackra vyer att se ut mot. Och så får jag vara med och prata med er, och det tycker jag är jättekul att vara tillbaka.
När spelar Malmö FF sin allsvenska premiär?
Om det är första eller andra april, det borde ju vara ett aprilskämt om det var första i så fall. Jag vet inte vilken av dagarna, men jag vet att IFK Göteborg som står för motståndet i varje fall, att vi ska åka upp till Göteborg och att de håller på att sälja slut det här gamla Ullevi, lär det väl då heta. Det stora Ullevi i varje fall kommer den matchen att spelas på, och att det kommer att bli herrans massa folk och en ruskig bra stämning. Så det är någonting att se fram emot en och en halv månad bort.
En dundermatch. En dundermatch ska ju inleda en dundersäsong av allsvenskan, men det kan vi komma tillbaka till. Men det är klart att någonstans kan jag känna så här, Jens, att lite dubbla känslor på något sätt att börja med en sån match. Därför att matchen mellan Blåvitt och Malmö FF vill man ju så att säga snacka upp lite grann. Nu blir det en premiär och sen blir det svårt att bräcka det på några omgångar, känns det som.
Ja, man vet ju sen tiden hos er att ibland så tänker ju Simor och Kanal Plus har ju tänkt lite grann, hur ska man liksom kunna starta upp hela allsvenskan med ett fyrverkeri direkt? Och då förstår man ju att man väljer den matchen och sätter den först. Men annars håller jag med, liksom en premiär är så stor i sig att man skulle kunna vänta ett par omgångar in och fått en ännu större effekt av ett sånt mästarnas mästarmöte, som det ju alltid är när Göteborg och Malmö möts.
Du var ändå rätt ute. Ibland kan det ju vara lite dag- och tidsvill, Jens, men det var ett 1 april, inte skämt, men 1 april 13.00. En av de häftigare starterna på allsvenskan, får man säga, som vi har varit med om ändå, även om det finns en poäng i kanske att man skulle kunna spara på godbiten, men vilken start.
Hur var er helg, hörni?
Jag var inkapslad i studion. I hockeystudion, Sweden Hockey Games, totalt 12 timmar hockey-tv. och Ryssland vann.
Och jag kan kontra med att jag var uppe i den svenska fjällvärlden tillsammans med kompisar och testade att åka ut för i Åre och hade en fenomenalt fin dag där det var en klarblå himmel och otroligt fina förutsättningar där man tänker liksom frisk luft, aktivitet, god mat, god dryck i blandning och så i goda vänners lag. Så det var en superhelg för min del. Men jag såg, Lasse, där att du plirar med ögonen och jag misstänker att du har varit någonstans du också.
Ja, laddade för hockey-VM. Gabriel Landeskog och hans Colorado Avalanche var nämligen i New York och spelade i Madison Square Garden mot Henrik Lundqvist som blev målvakt nummer 12 i NHL-historien att uppnå 400 vinster. Och om man räknar att ha matcher som krävdes för att nå 400 vinster så är han snabbast och bäst genom tiderna. Och omåttligt populär, och det tror jag ni vet allihopa, att Madison Square Garden är verkligen Kung Henkes arena. Tvivelsutan. Men det var en kvällsmatch, så jag måste bara få nämna The Metropolitan Opera och föreställning Carmen. Som... Åh, vad bra det var. Med, alltså det är ju sceniskan Carmen som mördas i slutscenen av den spanske soldaten Don José när hon väljer Escamillo, Toreadoren ni vet.
Toreador!
Och så vidare. Stående ovationer. Metropolitan, 5400 eller vad det nu är som går in där i 5-6 våningar uppåt. Det var magi. Jag måste faktiskt erkänna att hockeyföreställningen efter det, ja.
Ja, det här är ju en av få operor eller operetter där jag liksom kan få gemensamma minnesbilder med dig, Lasse. För jag tror faktiskt du en gång i tiden rekommenderade mig att köpa julklapp eller något i den stilen till min fru. Så vi åkte över till Köpenhamnsoperan och såg just Carmen för ett... ett par år sedan i varje fall. Men jag kan rekommendera dig att åka dit. För att hela arkitekturen kring Köpenhamns operahus som väl byggdes upp kanske för 5 år sedan eller något i den tiden, är hyfsat nytt i varje fall. Är en mäktig glasentré där man ser in i det här stora operahuset. Och där hänger det som, tänker en, ett gigantiskt stort äpple i körsbärsträ. Som hänger i luften. Och det är... konsertlokalen inryms där inne, så man går liksom som på en liten som att man är på väg in i ett rymdskepp på små gångar in i det här trääpplet och så kommer man in i innandömet där och fick se Carmen och det är häftigt, en upplevelse bara i sig när byggnaderna är så trevliga och dessutom en operett på det.
Jens, vad har du tappat bort den här veckan?
vad heter den här finska rösten igen? Han är så otroligt härlig. Jag kan inte minnas att jag har tappat bort så väldigt mycket. Däremot så lyckades jag hitta någon annans plånbok och mobiltelefon när vi var uppe i Åre här i helgen. Och det blev ett detektivarbete att leta rätt på den här Magnus som hade tappat bort plånboken i varje fall. Men han blev då hyfsat nöjd och belåten när grejerna kom tillbaka och man slapp spärra abonnemang och kort och annat. Så jag är på plussidan.
Det kan du behöva vid det här laget. Det är minus totalt sett i livet, eller?
Det är stort minus. Och grejen är ju den att jag kommer ju inte ihåg de här grejerna speciellt bra själv. Så att nu när vi lägger på här och den här inspelningen är klar, då kommer jag ju säkert komma på 3 grejer som jag glömde bort i förra veckan. Men som tur är så glömmer jag bort dem.
Det är en speciell torsdag här när det här kommer ut, för det är ju så att den här torsdagen när det här kommer ut, alltså den 16 februari, så redan ikväll så är det podd-dags igen, Lasse. Ikväll alltså, när den här podden kommer ut, så är det ju på O'Learys klockan 18.00, O'Learys 12 Stockholm i Globenområdet under Tele2 Arena. Där finns det en podd, en läktare som blir en poddläktare för dig och mig och Lena Sundqvist.
Just det, och det är alltså, notera då, torsdag 16 februari, O'Learys 12, Globenområdet, klockan 18.00 kör vi. Det är SHL-hockey sen från 19. Mm.
Finns det något gemensamt med upplägget som vi hade när vi körde hos Kovro Melin när det var live? Det vill säga att publiken får vara med och rösta om en kärleksbombning eller något i den stilen. Har ni någon sån liten teaser att kasta ut?
Det blir en överraskning.
Som kanske kommer offentliggöras senare i den här podcasten i och för sig.
Okej, ja, det är bra.
Nu kör vi vidare med det här.
Högt i tak i sporthuset.
Just det. Inside Allsvenskan kommer om en stund från dig, Jens. Och jag tänkte så här, jag vill ändå gasa lite på Allsvenskan faktiskt. Och då blir det en spaning som heter så här. Förväntningar heter det. Kim Källströms återkomst till Djurgården lyfter Allsvenskan flera nivåer. Isaksson och Kim bildar den mest rutinerade återkomsten i Allsvenskans historia, vågar jag påstå, med över 130 landskamper vardera. Men det finns mer i Allsvenskan 2017. AIK med Kristoffer Olsson och Simon Tern, och med en trolig rekordförsäljning av enorma mått när Isak försvann. Och Hammarby som signat Malmös guldvapen 2013, Gilouan Hamad. Stockholmsfotbollen glöder sannerligen. Malmö FF är favoriter och jagat. Jag glömmer inte i sammanhanget kamratklubbarna Göteborg och Norrköping, eller BK Häcken med Farnerud, eller Kalmar FF med alla Elmar. Och tränarkampen, de nya. Den danske i Hammarby, Melke Michel i Djurgården, Persson i Malmö, Stare i Häcken och förresten egentligen Gustafsson i Norrköping också. Och de tidigare med Lennartsson i Blåvitt och Norling i Gnaget och så vidare. Herregud, vilken serie! Så jag längtar verkligen fylld av förväntningar.
Känner du av det här också, Jens, eller att det som vi känner just nu, att det är lite extra på gång den här säsongen?
För jag gick faktiskt och småprata lite om det här och konstaterade att det känns som att det är en extra profilstark allsvenska, och med det kommer ju förväntningar också. Och är det inte så att den här tiden fram till att allt drar igång emellanåt är väl så fin som när det väl drar igång? För att det är ju rätt fantastiskt att ha allting framför sig och ha alla olika tankar och idéer om hur man tror att det ska gå och inte gå. Hur kommer Simon Tern att slå väl ut? Kommer Melker Hallberg tillbaka till Kalmar och hitta rätt igen och allt vad det nu är för någonting? Så ja, jag tycker det känns profilstarkt, och liksom Källström är ju en enormt tung värvning och liksom otroligt stark.
Han är på något sätt lokomotivet för den här känslan, va?
Ja, det får man väl lov att säga. Jag tycker liksom att det finns andra duktiga fotbollsspelare, men han kom ju hem som ett landslagsankare och en av våra mest erfarna spelare som står i ett par fotbollsskor för tillfället. Och jag vet, jag pratade med en schweizisk kommentator i samband med att vi gjorde EM i Frankrike i somras, Lasse. Så hamnar vi ibland Schweiz, Sverige vid sidan om varandra på kommentatorshyllan, och han öste beröm över Kim Källström och det spelarna hade visat upp i Grasshopper. Så jag misstänker att han kommer hem rätt så god form.
Men Källström blir ju liksom det sista på något sätt som får allt det andra att samverka, så att det bara lyfter på något sätt i mina ögon. Och jag kan säga, jag står inför min 30:e allsvenska säsong som kommentator vid Sveriges Radio nu då sen flera år tillbaka vid Simor. Och jag kan inte, jag har verkligen tänkt och funderat över att, men har det verkligen varit den här känslan av att det är så jäkla häftigt alltså under de här åren? Och hjälp till här nu allihop, ni får gärna höra av er till oss. Ni är välkomna på ett sporthuset på Twitter och sporthuset snabbela houseofsports.se via mejlen. Men när var allsvenskan så här profilstark och häftig på förhand tidigare? Och det är klart att Källström utlöser alltihopa det där. Och du, Jens, i Malmö, ni är favoriter igen.
Ja, det är vi. Nu sitter jag med ett litet annat än 08 perspektiv. Men det ligger ju mycket i det ni säger, att mycket av medias nav finns i Stockholm. Och är det så att Stockholmsklubbarna känns extra heta, då blir ju det mediala trycket i över hela, så att säga, fotbollssverige mycket kraftfullare. Så jag egentligen, samtidigt som jag sitter och har ett Malmöperspektiv på det nu, så är jag samtidigt glad, för jag vet att hela allsvenskan mår bra av att ni redan är uppe på tårna och känner att det här kommer att bli någonting riktigt häftigt, för att det kommer att smitta av sig på hela allsvenskan.
Ändå börjar du med IFK Göteborg Malmö FF, den som ju är en det vi säger igen, men det är en superstart av allsvenskan verkligen.
Och när vi ändå är inne på Malmö, Jens, det är ju Magnus Persson som är ny huvudtränare. Finns det någonting tydligt som du kan peka på? Det här kommer nog se lite skillnad på i Malmö FF den här säsongen jämfört med förra, som ju blev en guldsäsong.
Vi kommer att se ett lag som spelar en snabbare fotboll. Jag tror att vi kommer att se ett lag som spelar en håller ihop laget och är mer kompakt både när man går till anfall och när man försvarar, och där det finns en större samhandling. Så där är väl några olika delar i det hela som jag tror att det finns förbättringspotential som vi kommer att se i MFF under 2017.
Och ta oss vidare då, du som finns mitt inne i Allsvenskan just nu, inside Allsvenskan, ge oss något som vi kanske inte riktigt har tänkt på när det är att vara en tränare i en allsvensk klubb.
Ja, men det är väl, nu är det ju träningslägrens tid innan Svenska Cupen sparkar igång, dock inte med Malmö FF, men så sticker ju lagen iväg, och nu fick jag återstifta bekantskap just med träningsläger och den här kalva på grönbete-känslan som det är att få komma ut på naturgräs och få komma ut i vettigt ljumma temperaturer där man liksom kan ta en instruktion och jobba med lite detaljer. Man behöver inte tänka på att det är svinkallt och nu måste vi göra det här så fort som möjligt för annars börjar spelarna frysa. Så att det är ju jättehäftigt. Vi var iväg 10 dagar i ett ställe som heter Saló som ligger 12 mil söder om Barcelona. Och där var gräsplanerna jättebra, så förhållandena var absolut bra för fotbollsträning och sånt där. Sen är det ju häftigt att se liksom att det är ju tv-sända matcher, det är utsända reportrar, det är tv-magasin som görs där nerifrån. Alltså det har hänt rätt mycket. Det är inte så att allsvenskan bara existerar i Sverige, utan den flyttar med ner till södra Europa när lagen sticker dit, vilket också bidrar till den ökade hypen. Matcher är ju viktigt när man drar iväg på sådana här träningsläger, och där fanns ju Elfsborg, där fanns Halmstad, där fanns Östersund, där fanns Sirius, där fanns AFC United, och här kommer det lite konstiga in i det hela, för här tränar man liksom konkurrerande klubbar sida vid sida med varandra. Två planer, boink, boink, här står vi och håller på med det innersta av hemligheter när vi försöker bygga grunderna i vårt spel. Och så sedan så står
träning,
så de motståndare på andra sidan. Och likadant så, det är klart, emellanåt så får jag ögonen över och säger, jaha, håller de på med sånt där? Och så. Så att,
skön alltså, variant.
Det känns, skön variant. Samtidigt som det känns jäkligt konstigt också. Vad är det vi håller på med? Det här, man vill ha bra matcher, men man vill kanske inte hålla på och träna med konkurrenterna på andra sidan bara.
När blir ni stressade? Jag tänker, alltså någonstans finns det en plan man håller mot, som siktar mot den allsvenska premiären då, vilket vi hörde var 1 april. Mm. När vi ligger fel, det funkar inte. Vi var tvungna att ställa in. Ibland kan jag höra nämligen att en inställd träning i februari kan få en tränare att se otroligt skrynklig ut över hur oerhört fel de kommer i planeringen. Liksom.
Mm. Jo, men det jag vet inte riktigt när, för vi har inte stött på det. Förhoppningsvis stöter vi inte på det heller. Men man kan ju tycka att det finns en herrans massa träningspass att välja mellan och så, men när Svenska Cupen drar igång hyfsat tidigt, så då kommer man in liksom i en matchrytm där träningarna anpassas lite till att vara fräsch kopplat till den kommande matchen, och man tränar i förhållande till en match som alldeles nyss har spelat, vilket innebär att man disponerar inte träningarna riktigt fullt ut på det sätt som man skulle vilja. Där gillar jag egentligen den situation vi har hamnat i, som är en mindre god situation, nämligen att vi åkte ur den där Svenska Cupen, så finns ju möjligheten för oss att styra egentligen vårt upplägg så som vi vill. Så jag tror inte vi kommer uppleva någon sån stress inför den här säsongen i varje fall.
Sporthuset med Lasse och Tommy.
Och med Jens Fjällström idag också. Och från fotboll till detta. 2 dagar före julafton så opererades vår C-more-kollega Camilla Nordlund efter att ha fått det brutala beskedet att hon drabbats av cancer. Operationen var tvungen att göras snabbt för att eliminera spridningsrisk. 2 dagar före julafton, cancer. Det är svårt att tänka sig något värre. Vad gör då Camilla efter det? Jo, hon visar prov på en nästan osannolik kraft att dra igång 2 starka projekt och därmed visa att ingenting är omöjligt. För mig är det inte oväntat, för den Camilla som jag lärt känna i jobbet är så engagerad, ambitiös och positiv. Hennes projekt 1. Direkt efter jul så startade hon en insamling via Cancerfonden. Målet var att få in 50 000 kronor i den storleksordningen. Efter 3 veckor var insamlingen uppe på 700 000 kronor. Projekt 2, att fullborda sin dröm. En intervjuserie för både podcast och tv med NHL-svenska döpt till Vägen till toppen. Först ut var Gabriel Landeskog i en briljant intervju som ni kan hitta där poddar finns. Och det är självklart så att ytterst få cancersjuka orkar ha den här kraften utåt som Camilla visar. Och det här ska inte funka som en hyllning bara till de som orkar dra igång såna här stora projekt. Men på något sätt hoppas jag att Camillas viljestyrka ska stärka alla som drabbats av den här fasansfulla sjukdomen som bland annat tog min pappas liv. Oavsett om det sker utåt eller inåt så finns det en styrka hos alla människor. Och där hoppas jag att Camilla blir ett föredöme.
Strålande Tommy, och framförallt nu, hej och hallå Winnipeg i Kanada. Camilla Nordlund, välkommen till Sporthuset.
Ja, men tusen tack. Det är väldigt roligt, måste jag säga, att få höra era röster. Jag har saknat er här borta. Ja,
du är välkommen i Sporthuset varje vecka, vet du. Det går att lyssna till oss. Men framförallt, vad kul att höra av dig, Camilla. Och först och främst vill man ju bara liksom veta, hur mår du?
Jo, men jag mår helt okej. Efter allt som har varit så måste jag säga att jag mår liksom, ja, men jag mår bra. Det är klart att jag har varit otroligt omtumlande, framförallt. Jag menar, jag hade aldrig i min vildaste fantasi kunnat tro att liksom något sånt här skulle kunna drabba mig, och speciellt kanske inte nu liksom. Jag vill ändå tycka att jag är hyfsat ung och sådär, men så att det har varit omvälvande på många sätt liksom. Det har det varit, och just med den här insamlingen var ju lite ett resultat av det, att jag kände att jag vägrar liksom rent ut sagt gå igenom det här, och det ska bara vara liksom något negativt för mig och hela min familj, och ingen kommer någonsin se någonting positivt i den här tidsperioden i mitt liv. Och då kände jag väl lite grann att när man ska göra det så ska jag liksom tvinga fram någonting positivt av det, och dels genom att försöka samla in pengar då, så att vi faktiskt kan ge forskningen en knuff framåt. Men också blir jag om någon kan känna att de liksom får lite styrka av det, eller kan på något sätt ge någon annan någonting, att våga tro på sina drömmar eller våga tro på att allt är möjligt, så då är jag nöjd liksom.
Det är det jag hoppas händer i med det här. Det är enormt alltså. Tänk vilken succé med insamlingen.
Ja, men och det är ju också så här, som sagt, jag hade satt målet på 50 000 kronor och tyckte att det kändes som att hoppas vi kommer upp i det liksom. Så det är ju, men det går ju inte att förstå. Och jag tror, som jag har sagt tidigare också i olika sammanhang, att jag tror inte att det är just på, liksom just bara min förtjänst, utan jag tror att det är bara för att det här är någonting som berör oss alla. Är det något jag verkligen, verkligen har insett, så är det hur otroligt många som är drabbade, och alla man pratar med känner någon som har varit drabbad eller är drabbade. Så att gensvaret har varit helt otroligt och gjort mig så genuint jäkla glad mitt i allt liksom.
Jag tycker ju, jag saknar ju våra resor. Nu är ju du i Winnipeg, va? Och jag är i Gustavsberg, så det är inte så konstigt. Men alltså, jag saknar ju vår baksätes... alltså, vi satt där och käkade den där som smakar blåbär.
Det är keso med nötter.
Medan Björn Oldén och Thomas Johansson köpte någon korvmeny, va? Höll på med, och vi satt och käkade blåbär där i baksätet från Växjö mitt i natten. Men vi har ju en kraftig fördel i att du kan... Eftersom du är där borta, inom citat sagt, snacka med dem som också är där borta. Och det här är ju suveränt att vi får en podcast alldeles nyss med Gabriel Landeskog, och nu alltså i detta avsnitt med Mikael Backlund.
Ja, men det är ju, jag tycker ju att det är jättekul, och jag har ju känt liksom ganska länge att det här är något som i alla fall jag har saknat. Jag menar, Sverige är otroligt bra på att få fram liksom skickliga hockeyspelare, men vi vet liksom rätt lite om dem, och framförallt kan jag känna den resa som de har gjort, för det är ju ingen som har glidit in till NHL på ett bananskal, utan det ligger ju otroligt mycket där bakom. Och min liksom teori har alltid varit att desto mer man vet om en spelare, desto mer liksom intressant kommer man tycka att det är att se honom skrina ut på isen när det är dags för VM. Och Gabriel Landeskog var verkligen en sån som jag kände att jag fick veta mer om personen Landeskog, och inte bara liksom spelaren och statistiken liksom.
Och så blev det lite nyhetsmaterial också där med att han kan tänka sig att spela VM som de sällan säger någonting om annars i, så pass tidigt. Var Mikael Backlund, det kommer ut just idag, det blir torsdagar som gäller nu för ni kan köra sporthuset först eller vägen till toppen först, det är bara att välja. Det blir två.
Ja, det är perfekta mixen. Ja, exakt. Det är bara liksom att bänka sig.
Men vad hände med Backlund där då? Som du vill prata om?
Ja, men Mikael Backlund var verkligen en spelare som jag faktiskt inte visste så jättemycket om innan, förutom det man då kan läsa sig till. Och som gjorde mig otroligt glatt överraskad, måste jag säga. För han liksom öppnade verkligen upp sig och berättade om sin resa som har varit långt ifrån lätt. Och när han faktiskt till och med ringde sina agenter och sa att han ville åka hem för att det var så otroligt tufft i AHL.
Det var tanken att jag skulle åka, jag ville hem till Sverige igen och allt, man ville liksom nu ge upp det här och åka hem.
Tänkte du verkligen så?
Ja, det gjorde jag. Det minns jag. Jag ville, minns att jag sa till mina agenter liksom att nu vill jag hem, och sa nej, du ska inte åka hem, du ska stanna kvar.
Vägen till toppen och sporthuset, det är poddarna som gäller just nu. Nej, det finns säkert några andra också. Men tack för att du gick upp så tidigt, Camilla, för det här är ju 07.00 hos dig. Så att det var väldigt roligt att prata med dig igen.
Ja, men alltså, ni får verkligen se det här som ett kvitto för hur mycket jag tycker om er. För det får få upp mig den här tiden på dygnet. Så att,
alltid en blåbärskeso till dig, Camilla. Alltid.
Ja, men tack Lasse. Jag hoppas att du fortsätter med dem, även fast jag inte åker med på resorna just nu i alla fall.
Ja, och de slafsar i sig korvmenyer och grejer i framsätet. Jag gillar inte det där.
Kram på dig, Camilla. Ta hand om dig.
Ja, det är bra. Det är bra.
Ha det så gott. Hej då, Camilla.
Hej då. Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni?
Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Det kommer in meddelanden på Twitter, @sporthuset, och även på mejlen sporthuset@houseofsports.se, till exempel från Johan Olenius. Det är fortfarande det här ämnet, Lasse, som engagerar så, alltså vecka ut och vecka in, det här med elit kontra bredd.
Och det beror på såklart att det är en svår fråga. Där det är svårt att hitta entydigt vad som är rätt och vad som är fel. Och vi här i sporthuset har ju tidigare lyft frågan i perspektivet av att vi måste våga börja prata elit i Sverige. Jag har ju hävdat det. Och i större utsträckning än vad vi gör idag. Och att en person som är bra ska kunna ges utrymme för att bli bättre. Det har ju varit våra två huvudspår.
Och intressant att höra vad du säger nu också, Jens. Johan Olenius, han skriver så här: kan vi inte enas om att inte ha tabeller inte är detsamma som att inte lära sig att förlora? Alltså, i vilken sport föreslås att man bara ska ha träningar, inte matcher? Så länge det är ett resultat kommer det finnas en vinnare och förlorare. Det har ingenting med tabellen att göra. Det är det här med att i fotbollen till exempel då inte finns tabeller upp till och med 12 år.
Jag tycker ibland så pratar man om äpplen och päron när man säger att det är helt
nästan alltid
förbjudet att tävla, för att det är ju fortfarande vinna matcher som man håller på med i både hockeyn och fotbollen, bara det att det inte är kopplat till tabellen, och man menar att tabellen kan göra just att det, avsaknaden av tabell gör att en stress och matchning och toppning inte blir lika påtaglig. Så jag vet, vi hade uppe det här tidigt alltså.
Ja, du hade väl det, eller om det var jag, ja. Vi hade en diskussion om det ett par gånger om faktiskt.
Och jag plussade ju för det här upplägget och hade ju faktiskt Barcelona som ett exempel, där både Xavi och Messi och Iniesta på vägen upp till 17 års ålder hade förlorat fler matcher än vad man hade vunnit. Det vill säga, man spelade egentligen mer för att vara utvecklingsinriktade istället för att toppa laget, om man uttrycker det som så. Jag tycker det ska bli spännande att följa och se vad det kommer ut av det hela.
Det är ju många som pekar på att barnen ändå räknar. Alltså, de har koll på alla resultat och gör egna tabeller och sådär. Så att det på det sättet inte gör så stor skillnad att inte ha tabeller. Vad tänker du om det?
Att det är nog mycket möjligt kan vara på det sättet. Men jag undrar emellanåt om om det kan vara så att föräldrar trycker på och alltså, lättar man lite på trycket så kommer det fortfarande finnas en medvetenhet om vilka som är bäst och vilka som inte är det, men inte samma fokus kring det, och att det blir allena rådande om man kommer att hamna på något visst ställe i tabellen. Så jag tror det kommer att komma gott ut av det hela, och att man jobbar mer utvecklingsinriktat och därmed också kan få en bättre utveckling på ungdomarna.
Är det stick i stäv med dina åsikter, Lasse, eller?
Nej, det är det absolut inte. Jag står fast vid att jag tycker vi ska kunna börja prata mer elit i Sverige än vad vi gör, och att en bra ska kunna få bli bättre.
Du får en passning också från Niklas Persson. Lasse säger i podden att ett problem är tappet av utövare i åldern 16-21. Men det är ju bredd, och alltså är bredden viktig för eliten, eller?
Nej, men det var ju Stefan Lundin som lyfte den där. Alltså, han är väl sportchef i föreningen Svensk Elitfotboll, tror jag. Jag pratade med Lars Ekholm, ordförande i Stockholms fotbollförbund, som hade snackat med Lundin om detta. Och det finns ett stort problem i att alldeles för många slutar i de här berörda ålderskategorierna. Och det är en stor utmaning för fotbollen, tyckte Lundin. Och jag tror han har rätt. Och överhuvudtaget välkomnar jag att det finns ett samtal om det här. Och jag tror att det är svårt att peka ut vad som är rätt och vad som är fel. Vi har ju fått hjälp från forskarhåll där, från rektorn på GIH i Stockholm som har sagt till oss att det är svårt att hitta forskning i det här ämnet. Därför att det går inte att sätta barn i en grupp som man säger att den här gruppen barn ska vi satsa på. Vi ska ha en elitsatsning mer, och den här gruppen barn ska vi bara ha bredd med. Och sen så följa det ur ett forskarperspektiv flera år framåt. Det går inte av integritetsskäl att ha den typen av forskning, vilket alltså innebär att det här är en svår utredd fråga. Och jag tror att den svenska grundinställningen av att hitta den här vågskålspettimeterrättvisan är svår i en sån här fråga. Det är en utmaning helt enkelt. Även att en bra ska kunna få bli bättre.
Högt och lågt i passningarna till sporthuset. Du reser ju mycket, Lasse. Du kom precis från New York och Arlanda. Du har attackerat Arlanda för att vara dyrt. I alla fall när det gäller räksmörgåsar. Och det kommer fler, det kommer fler passningar där.
Ja. Först måste jag säga att förseningen hem den här gången var ganska unik, därför att man hittade inte flygplanen på Newark. Det stod parkerat på något ställe, de hade svårt att dra fram det, så det blev 2 timmar sent. Nåväl, det löstes i alla fall med bagage och allt via Oslo, plus till Gardermoens flygplats. Ja, vi fick ju här från Tobbe, som har skickat med en länk till Ulf Elvings matblogg.
Som, oväntat på något sätt.
Ja, verkligen. Alltså, Ulf Elving har en matblogg, det är starkt. Men han konstaterar att törstiga resenärer rånas på Arlanda. Och då konstaterar Ulf Elving att det är enormt svårt att få tag på ett glas vatten på Arlanda, utan man ska köpa då flaskvatten. Och då konstaterar han att priset mellan 64 och 92 kronor är lite priset. Och det tycker man är skäligt på Arlanda. Och vad som är ännu värre, det finns inga alternativ. Den som kommer till flyget och vill ha ett glas vatten blir nästintill rånad. Flaskvatten kostar i stort sett lika mycket i alla kiosker och serveringar. Konkurrens, glöm det. Är det rent av samma ägare till hela rasket, undrar Ulf Elving i sin matblogg. Och så konstaterar han att det går inte att få någon ett glas vatten på toaletten heller, för det finns inga muggar någonstans på muggen. Och det där stämmer. Jag har faktiskt testat det där. Jag gick till 2 olika utskänkningsställen på Arlanda. Nej, och så bad jag om ett glas vatten. Och då sa de, det finns inte. Vi har inget vatten, sa de. Nej, sa jag. Så ni har rätt att bedriva serveringsverksamhet utan att ha vatten framdraget. Alltså, får man det i ett hälsoperspektiv, frågade jag då. Och då sa de att det finns vatten bakom, sa de då. Men det, ja. Så man kan alltså inte få ett glas vatten att dricka på Arlanda, utan man hänvisas till att köpa det som Ulf Elving då anser i ockerpriser. Och det har han ju rätt i om man bara tittar på det.
Ja, men det är helt märkligt alltså. Eller hur?
Ja, inte minst i denna värld när vi är väldigt miljömedvetna och vet att just vatten och de här PET-flaskorna som ska åka Sverige runt för att hämta upp det vattnet sedan transporteras iväg någonstans, så borde det finnas vettigare alternativ när man faktiskt kan ta ett glas till en kran.
Jo, och det här kom ju sen säkerhetskontrollen för några år sedan gjorde att man får inte ta med sig vatten in genom säkerhetskontrollen. Mm. Jag kan alltså inte ha med mig min egen vattenflaska, därför att det är för mycket vätska. Det måste jag, då beslagtar de det. Mm. Och därefter gick ju priset upp rejält.
Men du vet tricket, va, Lasse? Som du kanske har sett när jag reser, hur det går till.
Nej, du halsar 1,5 liter vatten just innan du går igenom säkerhetskontrollen.
Ja, det är ett trick. Det är ett alternativ, men jag...
kommer ut ganska snabbt också.
Ja, ja. Nej, men det jag gör är att jag kommer ju alltid i säkerhetskontrollen med ett pärlband av tomflaskor. Alltså PET-flaskor, tomma i min väska. Som sen fylls på en efter en på toaletten. Med underbart kallvatten. Mm. Det är ju tricket att komma runt där.
Fast jag har sån här basilloro i de där sammanhangen utav de här offentliga toaletternas kranar. Det har jag fått för mig, en otrolig ansamling utav bakterier, vilket innebär att där kan jag inte dricka vatten än som jag får en möjlighet som du beskriver.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba.
Alldeles strax denna veckas kärleksbombning. Men först, nästa vecka är det speciella grejer som gäller, eller hur Tommy?
Ja, det är ju så att i samband med livepodd som då kommer leda till avsnitt 81, så är det alltså så att vi tar in lyssnarval, vi gör ju det ibland. Och tanken är att vi ska göra precis, för du var ju inne på det Jens, hur vi gjorde förra gången vi hade en livepodd, att alla tre får göra varsin kärleksbombning. En minut. Det var ju vi tre som gjorde det då. Sen var det då publiken som fick jubla i olika högt. Och vem var de jublade mest åt egentligen?
Du vann ju där överlägset Jens, men vad var det du hade? Var det goalball?
Jag tror det var goalball, ja, det var. Tror jag faktiskt det var.
Imponerande att på 60 sekunder göra den insatsen. Jag kommer ihåg jublet Jens, det var väldigt starkt.
Jag hade ju 30 meter hinder och var ju segerviss med tanke på min friidrottskompetens.
Hemmaplanen.
Ja, du kom ju tvåa och jag blev sist. Men jag minns inte vad jag hade, men det var inte någon som rörde ett finger.
Jublarna kring oss, Lasse, var väl ungefär så här. Och sen kom Jens.
Jag tycker det är lite grann det som är tjusningen med en kärleksbombning, nämligen att ibland så blir det bättre effekt av att kärleksbomba någonting man inte har en relation till tidigare, för man blir lite nyfiknare tror jag när man gräver sig in i det hela istället för 3000 meter hinder som är liksom hemmaplan för dig Tommy, så det tycker jag har varit en del av charmen och därför bävar jag nu inför att kärleksbomba Camp Nou.
Ja, för nu då är det så här då i nästa avsnitt att, och det kan ni fundera lite på redan nu, att vi kommer alltså att lyfta fram sporthändelser eller idrottare som på något sätt har svarat för olika typer av misslyckanden. Ska vi kalla det antihjältar? Där ni får vara med och plocka fram de namnen. Det har redan strömmat in ett antal namn till oss och händelser. Till exempel Jamaikas bobsleigh-landslag. Det kom alldeles nyss här på Twitter, att sporthuset. Magnus Erlingmark, spelaren, ledaren, trotjänaren. Men kanske inte den där stora vinnaren på något sätt. Den svarta onsdagen har du varit inne på, Lasse, tidigare. 1985.
16 oktober, ja. Mm. 1985, när Sverige förlorade mot Tjeckoslovakien i Bratislava i fotboll 2-1. Mm. Och sen senare Västtyskland sensationellt hemma mot Portugal föll med 1-0. Första gången någonsin Västtyskland, som det var vid tillfället, förlorade en kvalmatch till ett EM eller ett VM. Och det gjorde att Sverige missade att avancera till fotbolls-VM i Mexiko 86. Öppningsbilderna på Sportnytt på kvällen är en gråtande Robert Prytz och en förbundskapten som reser sig. Var det Laban som hade laget?
Nu har du kört din minut, Lasse.
Ja, reser sig från bordet och går upp på rummet när det är 2 minuter kvar. Tommy Engstrands referat, Västtyskland-Portugal, säger det är 2 minuter kvar och jag ger er ingen
rösten.
Några ytterligare grejer då, som jag kom på här lite på min kammare då, med lite hjälp utifrån också. Olle Nordin, VM 1990, han tog i Sverige till VM 1990, trots det som hände 86, så långt var allt väl, men sen gick det som det gick.
Så vi ska kärleksbomba 3 förluster i VM med 2-1.
Ja, men Olle Nordin, okay. Kanske finns någon kärlek att ge till honom. Eller till exempel ja, Björn Borgs comeback med träracket. I början på 90-talet, Jens. Det kan väl vara något.
Ja, Monaco. Herregud vad man led alltså. Hade älskat Björn Borg verkligen. Och så sedan så var det där träracket mot alla glasfibervarianter med större träffyta.
Och
han
hade
sin lilla träffyta. Det var ju som att han stod med ett baseballträ när man hade tennisracket där.
Staffan Tapper tänker man ju på också, eller hur? Till exempel.
Nej, men Staffan Tapper ska vi ju påminna vår lyssnarskara om är alltså från fotbolls-VM 1974 när han missade en straffspark. Det var mot Polen, va? När Sverige spelade, just det, räddade den där, och Staffan Tapper blev ju med dåtidens mått mätt rejält sågad av den svenska allmänheten för den där straffmissen. Jag har fått ta del av den berättelsen via Ralf Edström som ju spelade det svenska VM-laget 74.
Nu är frågan,
och spelade... Staffan Tapper jobbar väl Jens på Swedbank stadion, va, i Malmö?
Det gör han väldigt förtjänstfullt, och dessutom med ett MFF-museum som han klarar av att berätta historier bättre än, ska jag vilja säga, någon annan. En utmordentligt duktig fotbollsspelare som var betydligt mycket mer än bara Staffan Tapper, som du blev. Jätteduktig fotbollsspelare.
Frågan är om han någon gång har spelat på Camp Nou. Staffan Tapper. Det får vi fundera på. Det var i alla fall en övergång på något sätt.
Ja, det var det.
ska vi bara säga det också då, att förra veckans avsnitt så drogs ju Camp Nou, och att det var jag som fick uppdraget, Tom, det kommer du ihåg, att jag skulle tydligt kärleksbomba Camp Nou. Men när det gick upp för oss att det är Jens med den fotbollssjälen du har, Jens, som är med oss den här veckan, så vore det ju snudd tjänstefel av hela sporthuset att inte släppa in dig i den här kärleksfulla avdelningen i vårt program.
1957, 24 september, där har vi när historien Camp Nou startades. Camp Nou som betyder den nya stadion, om man väljer att kalla det det. Publikrekordet 120 000 åskådare. 120 000 åskådare. De hade kunnat pressat in 1400 till, men lyckades inte. För det var väldigt mycket ståplats på den tiden. Vi pratar om 1986, Europacupen, när Barcelona mötte Juventus. Så där har man liksom dess prime. Sedan så ändrade ju UEFA och FIFA så att man inte fick ha ståplats på Europamatcher. Och därefter så gick då publikkapaciteten ner till 98 eller vad det nu är för någonting. Här har spelat stormatcher. Vi pratar... öppningen i VM 1982, vi pratar semifinalen då. Vi pratar Champions League-finalen 1999. Ska vi se om det är någon av er som grejar den. Vilka möttes?
Det var väl, var inte det Solskärs match?
Visst var det det.
Ja, just det.
Super var det Sub.
Då var det i alla fall United.
Ja.
Manchester United som i sista sekunden vänder 0-1 till 2-1. Vi har två snabba mål mot Bayern München. Bayern München som inte skulle gå att besegra i det läget. Jesper Blomqvist tror jag var på planen. Camp Nou har gästats av påvar, av artister, Julio Iglesias, Bruce Springsteen, Michael Jackson och allt vad det nu är för någonting. Men det är ändå för fotbollen som jag kommer ihåg och för alltid kommer att ha liksom... Camp Nou färskt i minnet. Ni vet stolsraden när arenan är tom. Mest que un club. Mer än en klubb. Och det är verkligen Barcelona. Vilket Camp Nou, symbolen för, skulle jag vilja säga. Det finns en fenomenal hymn kopplat till Camp Nou som jag tänkte vi skulle lyssna lite närmare på. Man tror ju att det är den enda hymn som har funnits där, men det är faktiskt den femte i ordningen, och den har hängt med sedan 1974, då för övrigt Camp Nou firade 75-årsjubileum. Då hade man en kör på 3600 sångare som för första gången framträdde med den här hymnen som heter El Cant del Barça, egentligen Barça-sången. Och den fastnade direkt, och vi kan väl lyssna närmare på hur det lät.
Thank you.
det sägs att hemligheten bakom den här Barca-hymnen är just de här klappningarna som kommer in lite nu och då. Som gjorde att det fastnade lite extra och att det finns liksom, tänker man inte lite grann så här spansk flamenco när den cha-cha-cha kommer in där. Att det var det som gjorde att den satte sig lite extra. När jag tänker Camp Nou så kan jag inte komma ifrån att tänka på spelare som har spelat på Camp Nou. Jag väljer att hålla mig i hyfsat modern tid och börjar med Johan Cruyff. 1974-75 startade en storhetstid med Cruyff. Först som spelare, sedan som tränare. Jag tänker på spelare som Mikael Laudrup, den fenomenale dansken som var oerhört framgångsrik i Barcelona. Jag tänker på Maradona. Tänk honom. Tänk Romario, allt som han gjorde där. Tänk Ronaldo, inte Real Madrid Ronaldo utan den andra Ronaldo som var otroligt framgångsrik. Tänk Ronaldinho, tänk Rivaldo. Vi är mycket brasilianare nu. Och tänk Lionel Messi. Men spelarna tycker jag i Barcelona och på Camp Nou är sekundärt. Det som är allra viktigast på Camp Nou och alltid har varit är spelidén. Att underhålla, och jag skulle vilja säga att Barcelona ser i varje fall jag som anfallsfotbollens största försvarare. Tiki-taka som fungerade som en motpol till vad många kom fram till, nämligen att man borde göra mål inom fyra passningar. Det är det raka och det effektiva fotbollen som gäller. Där har alltid Barcelona haft ett bollinnehav och varit otroligt mån om att kunna föra matcher och den vägen kunna vinna segrar. De egna akademin som fostrade Xavi, Iniesta, Messi med flera, men fostrar framförallt spelare till att spela den fotboll som är Barças DNA. Det tycker jag är det viktigaste med Barcelona och Camp Nou, fotbollen som spelas där. Och går vi ett steg vidare till fotbollen och vi pratar Camp Nou, då hamnar vi utan att man kan undvika det i El Clasico. Och för mig är El Clasico världens största fotbollsmatch. Den är det sett till intresset om man kollar runt om i världen. Jag tror vi brukar prata om att det var en halv miljard tittare, tv-tittare som följer matchen. Ett enormt intresse. Man har antagonismen mellan det kungliga Real och det självständighetstörstande Katalonien. Man har de bästa fotbollsspelarna där på plats. Titta på Ballon d'Ors lista och du hittar i regel 70% av de översta med i den matchen. Och jag tycker att det är matcher som har plockat ut det bästa av lagen. Jag har sett min bästa fotbollsmatch spelad av Barcelona när de vinner 5-0 ett El Clasico. Jag har inte sett ett fotbollslag spela bättre fotboll enskilt än vad Barcelona gjorde i den matchen. Jag tror det var 2010. Men vi har också haft och varit nere på El Clasico där båda lagen är bra. Och det är sällan det är så. För att det ofta är det att ett lag är bra så gör det andra laget dåligt. Men jag har varit på El Clasico där lagen är förbanne mig lika bra bägge två. Och det är bara matcher mellan riktigt, riktigt bra fotbollsspelare och riktigt bra fotbollslag. Och El Clasico tycker jag i det fallet är det absolut största som finns. Så det blir liksom det som blir stämpeln som jag sätter på Camp Nou. Här spelas den mest underhållande, den attraktivaste och den bästa fotbollen som går att ses på denna jord när Real Madrid kommer dit på besök.
Ja, det är mycket att ta in och det är klart att det är svårt att slå El Clasico. Oavsett om det är på Camp Nou eller på Santiago Bernabeu ska man väl egentligen säga. Men vi har ju haft ett par uppdrag, Jens, som har varit i snitt av de där matcherna på plats. Och det är nog alldeles speciellt. Camp Nou är ju... Det är så väldigt stora publiken som sitter utan tak. Jag kan inte släppa det någonstans. Alltså för mig blir det någonstans en arena. Måste vara in, det måste vara... tak helt enkelt. Ja, just det. Men det gör ju Camp Nou speciell, så är det ju.
Men det där buandet kanske är med viss foge då, om vi ska släppa kärleken för en stund, för att den är ju omodern, va? Eller? Arenan?
Ja. Det är det.
Punkt.
Det är tafflig, taskig, gammal betong i mängder. Och den ska ju nu renoveras upp. Startar 2017, ska vara klar 2021. Till att då ta 105 000 åskådare. Och den kommer att vara öppnare på många sätt för ljusinsläpp och luftig som en bokskog där etagen liksom ger möjlighet för att skapa öppna ytor och ska kännas väldigt välkomnande det man pratar om. Och då kallar man den, istället för Camp Nou, så kallar man den Nou Camp Nou.
De kör en Gamla Ullevi där ungefär. Vi döper Gamla Ullevi till Gamla Ullevi. Ja, men, jättebra Jens, det var bra, Lasse. Bra beslut att lämna över till Jens, känner jag.
Ja.
Och ja, nu laddar
jag
vi
det tycker jag också.
Nu laddar vi för nästa kärleksbombning där ni alltså får tycka till. Hör av er till att sporthuset eller sporthuset att houseofsports.se med såna här, vad ska vi kalla det? Antihjältar.
Antihjältar, ja. Antihjältar tycker jag var ett ganska bra exempel.
Eller historier.
Janne Boklöv kan väl gå in där under också på något sätt.
För jag menar, tänkte han då som, bra namn, mycket bra namn. För tänkte han som, han införde en helt ny stil i backhoppningen. Men då, han fick inte själv skörda framgångarna av den, för han ansågs hoppa för fult. Först i efterhand så gick ju alla till den och det blev det stora framgångskonceptet. Så han borde hyllas.
Tänk sådana här många som har fått stå i skuggan för andra, som egentligen nog var otroligt duktiga. Jag tänker på en sån som Stig Strand, som ju alltid var i skuggan av Ingemar Stenmark. Men skulle man liksom ha lyft och tittat bara på Stig Strands karriär i sig och jämfört med många andra, så hade det varit en superkarriär. Men i jämförelse med Ingemar Stenmark så var det liksom ingenting, det var bara i skuggan.
Vi laddar alltså för livepodd i kväll när den här kommer ut, och det handlar alltså på O'Learys, på O'Learys 12 Stockholm. Men slut för idag, Jens, och vad händer härnäst för dig i MFF-lägret? Vad har du framför dig?
Det är att dra igång träningen här på hemmaplan igen och förbereda oss för kommande träningsmatch. Jag tror det är Brann som är härnäst, norsk lag som vi ska stöta på. Så vi ska bli duktigare och vassare och skarpare för varje dag och vecka som går den kommande tiden. Och 1 april kommer vi fram till, då ses vi på stora, gamla, nya Ullevi.
Nou Camp Nou, ja.
Tack för idag.
Hej då.
Hej.
Sporthuset produceras av House of Sports för C-more. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.